En podcast från Aftonbladet.
Så är vi här igen.
Ännu en explosion har inträffat i Stockholmsområdet.
Två personer har gripits efter en explosion i Bagarmossen i södra Stockholm under tisdagsmorgonen.
Det har avlossat skott mot en port till ett flerfamiljshus i Hallonbergen i Sundbyberg.
Vid 9:30 på onsdagskvällen kom det larm till SOS om en explosion i Rågsved i södra Stockholm.
En 17-årig kille från Blekinge är anhållen misstänkt för mord efter dödsskjutningen i Lund.
Koranbrännaren Salman Momika ska ha skjutits ihjäl samtidigt som han sände live på TikTok, det enligt uppgifter till Aftonbladet.
Rawa Majids släkting har skjutits till döds i Husby, Stockholm, enligt uppgifter till Aftonbladet.
Vi är inne i en ny våldsvåg, det är alldeles uppenbart. Det är främst sprängningarna som nu ökar, i princip en varje dag.
En ny kraftig våldsvåg alltså, med skjutningar och sprängningar och mord. Hittills har januari 2025 gett oss svarta rubriker, oskyldiga drabbade och en oro som bara växer. Det är en eskalerande spiral som är kännbar för hela samhället och nu ropar alla efter handling och efter akuta lösningar. Så vad gör regeringen? Varför händer det här just nu? Och hur rädda och oroliga ska vi vara? Det ska vi prata om i det här extrainsatta avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Oisin Cantwell, kolumnist med fokus på rättsfrågor på Aftonbladet. Hej!
Hej!
Är du förvånad över att Sverige befinner sig i den här spiralen av våld igen, att det ser ut som det gör?
Jag är inte förvånad över att det har kommit en ny våldsvåg. Det hade vi nog kunnat förutse. Däremot magnituden av det här. Vi hörde statsministern igår på en presskonferens säga att vi har inte kontroll över situationen. Och det är egentligen ett oerhört uttalande från statsministern. Icke desto mindre har han ju rätt. Polisen har inte koll, regeringen har inte kontroll. Det är just nu en väldigt allvarlig situation som närmast har löpt amok.
Finns det någon förklaring till varför det händer så mycket just nu? Varför vi ser den här magnituden? Vad finns det för tänkbara förklaringar?
Ja, i någon mån är det ju en slump. Men ändå inte. Det finns ju strukturer här. Det vi kan konstatera det är ju att polisen har varit väldigt duktig med att lagföra mördare och de som försöker mörda. Uppklaringen av mord har gått från ungefär 20% till 70%. Och det här har fått gängen att ändra arbetsmetoder. Det som tidigare var lukrativt att göra upp om narkotikamarknader och så kommer nu med en för stor kostnad. De åker dit eller så blir de ihjälskjutna. Så nu har de börjat titta på andra brottsformer och där har ju utpressning kommit in i bilden. Och de här sprängdåden handlar väldigt mycket om utpressning, om hot mot både privatpersoner och mot företagare.
Vi pratade ju 2023 om något som vi kallade för svarta september när det var otroligt mycket en magnitud av just våldsbrott då också. Men vad är skillnaden då? Handlar det om en annan typ av verksamhet alltså?
Alltså den gången kretsade det väldigt mycket kring mord. Den här gången talar vi framförallt om sprängningar. Även om bilden kompliceras ännu mer av att en ganska nära släkting till Rawa Majid mördades häromkvällen i Husby. Vilket med stor sannolikhet kommer leda till hämndaktioner och ytterligare en våldsspiral men rörande skjutningar. Dock så är den grundläggande skillnaden mellan svarta september å ena sidan och den nuvarande situationen att det handlar om sprängningar den här gången, inte skjutningar.
Statsministern, du nämnde hans uttalande om att de saknar kontroll. Han kallade nya våldsvågen för inhemsk terrorism. Vad tänker du om det ordvalet?
Det låter ju klatschigt, det låter allvarligt och han vill ju inskärpa allvar. Men jag tycker vi ska vara lite försiktiga med begreppen här. Terrorism är juridiskt definierat och då ska det finnas en politisk eller en religiös dimension, en ideologisk dimension. En vilja att påverka samhället och staten i en viss riktning. Det finns ju inte här. Dessutom ska man vara observant när politiker börjar prata om inhemsk terrorism och så här. Därför att det är första steget. Sen kommer lagstiftning som kan vara väldigt inskränkande, som i förlängningen kan inskränka allas vår frihet. Det vill säga lagar som tidigare bara gällde terrorister. Det kan handla om avlyssning av personer som inte är misstänkta för brott. Den typen av lagstiftning gäller plötsligt i alla möjliga sammanhang. Så vi ska vara skeptiska, tycker jag, när politiker börjar prata om inhemsk terrorism. Med det sagt så finns det förstås likheter med terrorism. Det är ju våld i båda fallen. Väldigt grovt, grövsta tänkbara våld.
Det här snacket då om att en förlorad kontroll över utvecklingen, vad gör regeringen för att återfå kontrollen?
Regeringen gör det regeringen kan göra, nämligen visa handlingskraft, kalla till presskonferenser, skynda på lite utredningar, skärpa ytterligare några straff. Men det kommer ju inte bita. Det viktiga här är att de brottsbekämpande myndigheterna får någon form av arbetsro utan att politiken lägger sig i och börjar peta och detaljstyra och försöka förklara hur arbetet ska skötas.
Men går det att återfå kontrollen, Oisin?
Det går att återfå kontrollen. Kontrollen kommer att återfås. Vi ska inte överdriva. Ja, Sverige befinner sig i en väldigt allvarlig situation, men mänskligheten har lyckats vända betydligt större faror och hot än det här.
Och om vi går till polisen, vad tycker du att de borde göra nu?
Vi hörde på gårdagens presskonferens, där även rikspolischef Petra Lund deltog, att rörande de här utpressningshistorierna, de här sprängningarna, så kommer nu polisen att använda de nya arbetsmetoder de har utvecklat för att få stopp på skjutningarna till även utpressningar. Och det tycker jag låter som en väldigt klok strategi.
Vi ska prata mer med Oisin Cantwell efter en kort paus. Häng kvar. Vad vet vi då om de som utför de här olika dåden? Om vi börjar då med sprängningarna, explosionerna som har inträffat i princip varje dag sedan årsskiftet. Vem är det som utför dem?
Ja, det är precis som i skjutningarna, så ser vi en väldigt otäck utveckling där utförarna blir yngre och yngre. Smågrabbar, 14-15-åringar, ibland till och med ännu yngre. Och de rekryteras i allt väsentligt i sociala medier, i olika chattgrupper och plattformar och så vidare. Och där finns ju förstås någonting också. Techjättarna måste börja ta större ansvar. Och kommer de inte ta det ansvaret, ja, då måste det lagstiftas.
Enligt en polis som jag hörde på radion häromdagen, så finns det en outsinlig grupp människor som man kan värva till de här dåden. Alltså en outsinlig mängd med pojkar som ställer upp.
Ja, de står på kö. Och det är ytterligare en dimension som vi måste ha i beaktande här. Regeringen, riksdagen, de kan skärpa hur många straff de vill, men det är meningslöst så länge det står småungar i kö för att utföra de här brotten. De här hårdare straffen, för det första gäller inte 14-åringar som inte är straffmyndiga, och för det andra är de så unga så att de har ändå inget utvecklat konsekvenstänk, utan det är bara någonting abstrakt för dem som de struntar i.
Nyss var du inne på det här som hände häromdagen, alltså att Foxtrot-ledaren Rawa Majids nära släkting sköts till döds. Vad vet man om det mordet?
Han befann sig på en resebyrå i Husby, där plötsligt en gärningsman kom in och öppnade eld. Han avled. Och enligt våra underrättelser så har ju polisen en ganska god bild av vad som har hänt och också i vilka kretsar de ska söka gärningsmannen.
Hur ser risken ut för eskalering i just den konflikten som rör kurdiska räven?
Den är dessvärre betydande. Frågan är inte om det sker hämndaktioner, utan frågan är snarare när.
Häromdagen så sköts också koranbrännaren Salwan Momika till döds, och där finns det 5 anhållna nu. Hur ser risken för upptrappning ut när det gäller det?
Den tror jag är mer begränsad. Alltså det här med Salman Momika, det är ju en helt annan historia. Det är en isolerad företeelse. Det har ingenting att göra med de här gängmorden och de här sprängningarna vi har sett. Utan det är en separat historia som naturligtvis leder till ytterligare arbetsbörda för polisen. Men där är ju utredningsläget väldigt, väldigt gott. 5 personer som du säger anhölls snabbt. Polisen verkar ha väldigt goda förhoppningar om att det här kommer klaras upp.
Du säger att det är en separat händelse, men alla de här sammantagna bilderna för ju en till tankar kring just liksom kallblodighet och den här spiralen av våld där gränserna liksom flyttas fram på ett helt annat sätt och ganska fort.
Ja, det finns en hänsynslöshet, men vi har ju en tendens att glömma. Även tidigare årtionden har haft oerhört grymma bestialiska mord. Det var ju nu bara för några veckor sedan, 30 år sedan Stureplansmassakern inträffade. Så gräsliga brott har skett tidigare. Det som är nytt nu och det som är väldigt hänsynslöst, det är egentligen 2 saker. För det första så har ju Sverige väldigt höga nivåer av både dödligt skjutvapen, våld och sprängningar. Vi ligger internationellt väldigt högt. Det är det ena, och det andra är att gärningspersonerna, alltså torpederna, det som då kallas utförarna, det har sjunkit i åldrarna. I fjol så var personer under 15 misstänkta för inblandning i över 100 fall av väldigt, väldigt grovt våld. Och det är en situation vi tidigare inte har befunnit oss i.
Och vad finns det för insatser som kan stävja det här?
Ja, nu pratar ju regeringen om att sänka straffåldern från 15 till 14. Det tror jag inte ett ögonblick på. Utan det som måste uppvärderas om vi ska bryta nyrekryteringen, det är ju att politiken på allvar också måste börja ta itu stärka det förebyggande arbetet. Problemet är att det är helt osexigt att kalla till presskonferens och presentera någonting sådant. Man vinner ingen val på det, utan för närvarande i Sverige vinner man val på att ta igen hårdare tag, skärpta straff och så vidare. Och vi ser ju också oppositionen nu, inte minst socialdemokratin, som går fram väldigt, väldigt hårt och försöker övertrumfa Tidöpartierna.
Hur oroliga ska vanliga människor vara, Oisin?
Ja, det där är ju en bra fråga. Jag åker till och från jobbet varje eftermiddag, tunnelbanan. Jag har ögon och ser mig. Människor är inte särskilt oroliga, och vi kanske inte heller ska vara så oroliga. Men det är klart att det här är ju någonting som kryper in under skinnet på oss alla. Vi ser ju att även oskyldiga människor som inte är inblandade i några kriminella konflikter drabbas. Och man kan prata om statistik. Ja, risken är oerhört liten. Men säg det till människor, inte minst som lever i de här utsatta områdena. Det är klart att det är en väldigt, väldigt utsatt, pressande situation för oss alla.
Och det händer också saker med ett samhälle där människor är rädda.
Naturligtvis. Det leder till ett otryggare samhälle. Det leder till ett sämre samhälle där tilliten minskar. Så det här är ju en otroligt tråkig och även allvarlig utveckling.
Då tackar jag för idag, Oisin.
Tack.
Sist här alltså Oisin Cantwell, kolumnist med fokus på rättsfrågor på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett extrainsatt avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.